på dig naturen, tjänaren naturen, var har du ditt sköte? Jag hej på dig naturen, var är alla djuren som i dig bor?
Hej, välkommen till Djur och Natur. Idag med Anki och Anki. Det är nämligen så att expert Anki Johansson och programledare Anki Karlsson, vi har begett oss iväg till Ramsholmen idag. Vi hade ursprungligen en lite annan plan, men den har vi skjutit upp med några veckor. Vi har inte övergivit våra diken som vi har tänkt prata om. Men nu hamnar vi på Ramsholmen i alla fall idag av olika orsaker. Och det var nog inget dåligt val, Anki.
Nej, vilken tur att vi kom hit, hörde. Det är ju så sagolikt vackert.
Ja, det är helt sanslöst. Och vi pratade här före programmet började om att färgerna blir liksom så speciella den här årstiden.
Mm. Och molnen. Egentligen så hösten är väl nog kanske den här riktigt, om man ska vara konstnärlig, så kanske hösten är den här bästa årstiden just med färger. Och så blir det ju olika former sen då på träden när löven faller. Så det, hösten är nog fin. Och jag inte gillar mörkret, men det är en annan sak.
Nej, men nu är det ljust och fagert, ja. Så nu kan vi passa på att njuta. Men vi kan ju också konstatera att här liksom söderöver så finns det ju nog en hel del moln.
Jo, det ser lite mörkt ut. Ja,
men... Och de ser så där väldigt mörka ut, men det är nog för att solen lyser på dem. Men de har en sån där, ett stråk av snömoln över sig.
Ja, det var en duva. Jo, igår såg man nog att det var stråk av snömoln. Riktigt såna här som fjädrar. Vet hur jag menar? Alltså, eller vad ska jag säga, i ena kanten.
Jo, och sen... Ja, det var väldigt speciellt och man hade den här känslan av att nu kommer det att ändra väldigt mycket igen. Och det gjorde det ju.
Ja,
för vi har ju haft en natt som har varit otroligt kall.
Ja, det verkar så, ja.
Fast jag tror att varken du eller jag har haft riktigt minusgrader.
Nej, det blir ju inte så lätt minusgrader där söder i stan.
Men... Och vi bor på ganska höglänta ställen, både du och jag.
Ja.
Men många har ju fått skrapa rutor idag. Och man blir ju lite fundersam sen då när det är så här tidigt. Det är fortfarande september månad och så smäller det till och blir så här. Det kan ju leda till att man kan få så här blixthalka på vissa ställen på vägarna.
Ja, men jag tror nog att det är tillfälligt. Det ordnar sig nog. Det blir ju varmare igen.
Ja, vi får tro det. Nu har vi en ilsken geting som vill vara, eller ilsken vet jag inte, men närgången i alla fall som vill vara med oss här och prata i radion. Det är ju så att eftersom det nu har varit sånt väder som det har varit så har ju många upplevt saker och ting på väldigt många olika vis. Och ni får jättegärna ringa och prata om det. På telefonnummer 17855 så kan vi snacka lite väder med er. En annan sak som vi vill prata om och som vi ska kanske börja med att prata om nu här och nu. Så det är igelkottar. Och jag vet inte, jag inbillar mig att jag har upplevt ett väldigt bra kott. Igelkottsår. Men det kan ju också bero på att jag kanske har rört mig mera ute och på sådana platser där igelkotten själv rör sig, tack vare att jag har den där hunden som jag är ute med i ur och skur och bitti och sent. Men har du sett mycket igelkottar?
Nej, vet du, jag har inte sett något speciellt mycket, så jag tror jag inte riktigt att jag skulle hålla med dig om det där. Och inte tycker jag heller att man har sett många överkörda.
Det är förvånansvärt få, men det som jag däremot berättade om faktiskt redan i programmet God morgon var att jag har sett hur bilar verkligen har stannat och släppt fram igelkottar. Och det är ju kanske någonting som man ska vara väldigt tacksam för. Men man kan ju tvärnita på en landsväg.
Men
till exempel på Östernäsvägen så går det ju bra att stanna. Det var där jag såg hur de hade stannat från båda håll för att släppa fram kotten.
Jag klarade en igelkott jag var faktiskt nu på sommaren. Och jag pratade för mig själv och så sa att men du klarade dig ju.
Ja, vilken tur.
Eller jag klarade dig.
För det är ju de där våra urdjur som man vill vara lite rädd om.
Ja.
Men alltså... Jag har sett mycket ungar och det kan ju hända att det där är ungar som kommer från samma kull. Inte vet jag hur många ungar de riktigt får.
Nej, jag vet faktiskt inte heller, men då har de väl en rad, 4-5 ska jag tippa på.
Men jag har sett betydligt mer än 4-5 och jag är säker på att det är olika individer, för de har varit så pass väl utspridda i alla fall.
Ja, men jag tror nog att Tullans äng är ju jättebra för igelkottar. Det är väl kanske kvar lite sån här rishögar.
Nej, det finns en hel del ställen att gömma sig i, tror jag.
Ja.
Och det är ju där jag rör mig mycket.
Ja.
Men hör du har läst lite på för att nu blir det ju sådär kallt. Och igelkotten vill gå tutta. Men det är lite tidigt ännu.
Ja, du frågar om när den går och lägger sig och jag har sett lite fakta. Dagslängden och temperaturen avgör, står det ju sådär. Men oktober och sen i april ungefär så kommer den fram. Och den är ju insektätare, så den måste ju följa med maten, det är ju det. Att den kan ju inte få, den äter ju sniglar och dagmaskar. Och sen såg jag att den tycker om tvestjärtar också.
Det är bra att någon tycker om dem.
Vilken måltid, hörde två tvestjärtar.
Ja, jo. Man tycker ju att man skulle vara så himla mätt på det något länge i alla fall.
Nej.
Vet du vad, Micke som är tekniker i studion, så han blev tydligen också intresserad av igelkottar och har för säkerhets skull googlat lite igelkott.
Jaha, okay.
Och där så har han ju läst för mig i lurarna här att 2 till 10 ungar.
Jaha, så det just då.
Så det är ganska mycket.
Det är nog mycket det. Nå, men ska du ha fått tag i en sån där då, 10 barns mor?
Ja, kanske det. Fast i genomsnitt 4-5. Så det är som du sa var nog ganska nära sanningen.
Ja.
Men extremt goda kullar kan vara, vara ända upp till 10. Mm. Det är jättemycket små kottar det.
Ja. Men sen måste de ju hitta mat då. Att de måste ju bo på ett sådant här lämpligt område.
Ja, som då till exempel tullar säger.
Ja, att de kan födas.
Ja, för det där är ju lite sådär riskfyllt i alla fall. För en igelkott som är liten, en babykott, den är ju inte stor.
Nej.
Och så föds den någon gång på vårkanten och sen så ska den växa till sig bra mycket.
Det står faktiskt att den måste väga minst 500 gram för att de ska klara den här vinterdvalan. För att de har i alla fall en viss ämnesomsättning. Det går ju ner väldigt och det står att de hade, vad sa jag nu då, en till två andetag per minut och hjärtat slår 5 gånger per minut när de är riktigt så här i djup dvala.
Det är verkligen nog väldigt lite.
Ja, men i alla fall så är det ju en viss ämnesomsättning. Och för att det här fettlagret ska räcka då ända till våren så måste de väga då som sagt minst 500 gram.
Så det gäller för de här små kottarna att äta riktigt 17?
Jo, och bli födda tidigt på våren då förstås.
Mm. Men man kan ju inte komma för tidigt heller. Men de får ju lite mat av morsin förstås.
Ja, först ja.
Men sen så ska de ut och hitta sig käk på egen hand.
Ja.
Man ser lite vilsekomna ut de där småttingarna knatar runt tycker jag.
De är
och inte har riktigt några förstånd heller.
Nej, jag tänkte säga att de är väl inte så fiffiga om man säger så.
Nej, jag måste säga att jag skrattar gott åt en liten igelkott här för, det är inte så rysigt länge sedan, som satt på en av de här gångstigarna, eller den här sandgången i tullarens säng. Och den flyttade ju inte på sig heller fast hunden och jag kom. Och han var ju så intresserad av den där. Han visste inte hur han skulle vara. Han ville så gärna komma fram.
Ja.
Men den var ju inte riktigt så där glad över det.
Och han kan ju testa en gång.
Ja, så lär han inte gå några fler gånger. För det är lite vasst om man säger så. Men som sagt, ganska snart så börjar väl kotten och fundera på att hitta något bra ställe att bo.
Och mellan 5 och 6 grader Celsius blir det sen kroppstemperaturen när det är som lägst då.
Ja, det är mycket det heller.
Nej, men plusgrader måste de ju ha då.
Annars blir de ju uppfrysta.
Annars blir de ju uppfrysta,
Och då vill de ju gärna ha något så här passligt ställe att krypa in i som håller i alla fall en viss temperatur.
Och så vet jag att folk har träffat på igelkottar på vintern eller på vårvintern och funderar hur det där ska gå. Men det står faktiskt att de kan vakna och så kan de gå och lägga sig igen och till och med byta bo. Att det klarar dem.
Ja.
Men varför de vaknar till det vet man nog inte riktigt heller.
För man tycker ju att om man en gång har liksom kravlat sig upp ur den där djupa dvalan så skulle de inte liksom falla tillbaka in i en sån här riktigt djup dvala.
Ja, nej, de kanske inte är lika djup heller. För då är det väl på vårvintern de kommer upp ibland. Och...
Jag har nog aldrig sett en kotte som skulle knata runt i december.
Nej.
Inte för det, jag har inte sett någon kotte överhuvudtaget som skulle ha gått omkring förrän kanske i maj.
Ja.
Så att det, de flesta är väl förståndiga i alla fall.
Ja, man får hoppas det.
Ja, vi får tro det. Men när vi nu är inne på det där, alltså kotten är ju inget växelvarmt djur i sig. Jag menar, den är väl mera sådär, jag menar, björnen är ju också en sån där som går i dvala och liksom bränner sakta sitt uppätna fett och kommer upp sen till våren.
Ja, nej, den håller ju konstant kroppstemperaturen och att den är ju inte som ormarna heller.
Nej. Men ormen och igelkotten har en sak gemensamt och det är att de går och lägger sig ungefär samtidigt och du får flyga iväg österut. Rätt om varför våra huvuden. Men så att här nu om en ganska liten tid så kommer också ormarna att krypa ner i sina hål tillsammans med ett stort gäng andra fränder.
Ja, kusinerna säkert. Och jag hittar faktiskt, det är oktober då går de här ormarna i vinter i det. Och att i medeltal 105 dagar är de i vila i södra Europa. Och längst i norr så är de 275 dagar.
Men det här är så som hinner knappt upp för oss att gå och lägga sig igen. Så det tycker jag låter som att de, hur ska de hinna någonsin få sig käk så att de överlever?
Ja, de ska hitta en partner och det ska födas ungar. Och, ja, det är säkert bråttom, ser du. Den är ljust hela nätten alltså.
Jo, no, där är det ju lite annorlunda.
Här kommer polaren din.
Jo du, där kommer min polare, men
alltså det är en häger.
Det är en häger, ja. För det, min. Vi har ganska många polare här faktiskt.
Jag skulle säga det, ja.
Vi har sett egentligen osedvanligt många hägrar på en liten stund här.
Ja, jag tror nog att det är åtminstone 20 här runt nu.
Ja, vi har ju sett hägrar i olika sammanhang när vi har varit ut på, men så här samlade på det här sättet så kan jag inte minnas att vi skulle ha sett riktigt så här pass mycket som just här. Men det måste vara ett bra fiskeställe.
Ja, säkert. Sa jag det att där i Kumlinge, där vid hamnen, det finns en sån här fiskodlingar. Där såg jag flockar. Det var ju säkert 100-200 hägrar.
Det är inte lite.
Nej, men maten.
Ja, då. Det måste ju finnas mat då. Ni som lyssnar på radion så ni kan höra lite hägerljud i bakgrunden när vi pratar. Micke har plockat fram hägern och låter den liksom höra, låter den, hur heter det? Häva upp sin stämma.
Jo, den häver upp sin stämma. Den.
Och den kan skrika som om den skulle vara skönöd eller som ett plågat barn. Det finns alla varianter på det där temat i alla fall. Som sagt, om ni har någonting som ni vill delge oss så är det bara att slå en signal på 17855 så pytsar nog mycket ut ert samtal hit till oss till Ramsholmen.
Ja, det ska vara intressant att höra just om igelkottar, hur det har gått, om det faktiskt har gått bra för dem.
Ja, det tycker jag också som inbillar mig att det har gjort det åtminstone i Tullandsäng.
Ja.
Men Åland betyder större än Tullandsängen, men jag tycker att det är mitt lilla universum.
Ja, men sen kan man ju fundera då när det blev så där torrt, att hur gick det med maten då?
Ja. Det är ju nog en synnerligen befogad fråga, måste man säga. Vi står ju här ute på en bryggkant och tittar ut över sjön. Och det vi ser på sjön just nu, det är mest storskrakar.
Ja. Och storskarvar.
Och storskarvar, ja. Och det är en annan som har flaxat förbi här. Det är lite roligt, storskarven, den heter merimetso.
Ja.
På finska. Så det, sjöorre.
Ja.
Havsorre egentligen. Ja. Meri är ju hav.
Ja, det där är nog gräsänder, det är de här som är rakt fram.
Är det nu?
De här med runda huvuden.
Ja, precis. Ja. Men vi hade storskrake här alldeles för stund sedan.
Och ungar antagligen, så där 3/4 vuxna.
Men de ska också fara.
Jo, men
de har ingen bråttom.
De har ingen brådska, de dröjer sig nog kvar så länge det går. Och till och med, jag undrar om de inte stannar, om det går så stannar de. För just i Västra hamnen brukar man ju se, och där i Korvik, det är ju nog, finns ju storskrake kvar där.
Så länge det finns öppet vatten.
Ja.
Det är ju som med många av de här, att de inte står fara längre än det behövs.
Nej.
Man kan följa isranden.
Ja, men man ska inte arbeta mer än behövligt. Det går mycket energi åt.
Ja, det är den principen som jag försöker leva också. Inte mer än jag måste.
Du som går så mycket.
Ja, men det gör jag för mitt nöjes skull. Ja. Och för min hälsas kanske. Ja. Och det är inte arbete, om vi säger så. Men de här då, så de kommer att kajka på här. Skulle vi komma tillbaka i november och det inte skulle vara någon is, skulle de kanske fortfarande vara här?
Jag skulle väl tippa på det. Och gräsänderna och försöker nog hålla sig så länge det går.
Mm. Men de som är på väg, verkligen mycket på väg just nu, så det är ju gässen. Gässen flyttar, så det hörs.
Ja, nu flyttar de. Och grågässerna, de hörs ju värst. Och de kommer ju i stora flockar och de kacklar.
Och när de kommer i hundratals så då hörs de jätte jättemycket. Ja, ja. I natt så, eller ja, vid midnatt ungefär, strax före jag gick och la mig, nu kan ni också höra gässen som förlåda i radioapparaterna så hörs de. Och som sagt, när jag gick och la mig vid midnatt så hade jag balkongdörren öppen och vädra lite. Och så började jag höra ett sånt konstigt ljud, jag måste gå ut. Och då var det en stor skock som flög över mitt hus. Och det var till och med så att den där fyrbenta kamraten så lyfte upp huvudet och vuff, sa han. För han tyckte nog att de störde en del. Det var nog tystnad sådär, så du behöver inte höra på de där gästerna i din radioapparat.
Jag har hört dem förr.
Du har hört dem förr. Så att jo, de har ett himla hallå.
Ja, men det är konstigt. Jag har ju för mig att de inte flyttar på natten. Ja, men...
ja, det var det som jag skulle fråga dig om.
Ja.
Att hur i herrans namn kunde de komma i mörkret? Och det var ju becksvart.
Ja, men jag är ingen sån där flyttexpert, men jag tycker att de brukar flytta på dagen. Ja, men,
ja. Men därför blev jag ju så himla förvånad att det var liksom helt fel tidpunkt på dygnet.
Ja, för de lär ju navigera lite efter karta och så här.
Ja, de såg nog dåligt den här kartan, men de såg ju i och för sig stadens ljus.
Ja,
och så kanske de såg att gå ner för landning, antingen på Lilla Holmen eller vid Nabben.
De gick säkert ner i närområdena, för jag tror inte att de far någon längre sträckor i mörkret. Ja. Tror jag i alla fall.
Men det finns ju sådana som inte har någon skillnad, sådana fågelarter som inte har någon skillnad, som nästan använder stjärnorna för navigering.
Ja, ja. Och många så flyger ju skydda mörkret, så att de är liksom mörkerflyttare.
De får inte vara dum heller.
Nej.
Vi ska ta och lyssna på lite musik, och eftersom det nu ändå är så att det är nog tack och godnatt för den här sommaren, så kunde jag inte låta bli att plocka fram Lasse Berghagen och farväl till sommaren.
Jag tar stigen ner till bryggan genom äppelfyllda lundar. Men stegen känns så tunga mot förut. Och tunga syns mig molnen och de månader som stundar och det molnstänk som jag känner nu när sommaren är slut. Ja, nu är det slut. På sommarens sköna dagar, det blir mörkare för varje dag som går. Inga blommor ser vi stå i våra hagar. Nej, de sover nu och vaknar nästa år. Högt i det blå flyger svalorna mot söder, tranor och gäss följer alla sommaren. Nu önskar vi när vår solen glöder höra er sång. Vill se er här igen. Så farväl du underbaraste o sommar. Ja, farväl, det känns så trist att skiljas nu. Du ska veta att vi saknar dig o sommar. Ja, det vackraste vi vet är faktiskt du. Högt i det blå flyger svalorna mot söder. Tranor och gäss följer alla sommaren. Nu önskar vi vi vill se er här igen.
Vi har just träffat en dam här på Ramsholmen som varje dag går en tur här och får se på naturen hur den förändras. Det stråkiga är bara att hon vill inte vara med och prata i radion, hon som heter Britta. Så nu ska vi låta henne gå vidare med, på sin stavpromenad. Och idag så kan man ju njuta alldeles särskilt av den här underbara höstfägringen som är i alla fulla fall. Och Anki, hon har minsann passat på att titta på lite nypon här medan vi har lyssnat på musiken. Så nypon kan se så olika ut.
Mm. Alltså nypon är ju en vildros och nu borde jag ha läst på innan jag kom hit och ger mig in i det här. Men det här är ju nyponros. Men sen finns det ju flera olika andra vildrosarter här på Åland. Till exempel hartsros. Det vet jag att vi hittade när vi var i Föglö. Och det, när man tog i den så det luktade riktigt...
Hart?
Kåda eller någonting sånt här. Ja. Och så...
Och nu flög den redan iväg. Ja. Den runda,
ja. Ja.
Men så man ska inte gå liksom omkring och inbilla sig att allt är nyponrosor som man ser
nej,
i alltså, naturen.
Nej, det finns olika. Men alla är ju ätbara och man kan laga soppa på allihopa nog.
Ja, men, och det blir väldigt gott med nyponsoppa måste man ju säga. Ja, och så är det C-vitaminrikt.
Ja, men som sagt, det finns nog en 3-4 vanliga. Men som sagt, jag borde ju ha läst på nu
innan du ger dig in på sådana diskussioner. För det är ju så förargligt om man säger fel.
Ja, så är det.
Ja, men annat som är C-vitaminrikt som ju också finns här och som finns här så att säga inne på det här naturreservatsområdet. Så det är ju havtorn. Det är om någonting en C-vitaminbomb.
Mm, mm.
För vi har gått och tittat lite på ett sånt här buskage. Men det var väldigt ojämnt med det här med bären. Och det har ju såna rutiga källorandiga orsaker.
Ja. Det är han och hornbuskar. Och vi konstaterar att det var riktig gubbsamling det där.
Ja, det var verkligen inte så många buskar som det var bär på. Men här inne på det här området så får de vackert stå kvar och behålla sina bär.
Ja, och de är ju bra för fåglarna.
No, det är ju det som är att alla de här är ju både nyponen och havtornen och rönnbären som vi ser här är ju bra för våra tippor.
Ja, men nypon måste nog vara lite frostnupnade om att de blir mjuka. Och då kommer grönfinkarna tycker om dem och i synnerhet de här fröna som finns inuti.
Så de ska in och plocka innan mätet. Människor föredrar det yttre.
Utan mätet, ja.
Så det är tur att vi har lite olika smak.
Ja, ja.
Men om man har tagit hem då till exempel och varit ute och plockat nypon och gröpt ur dem för att man själv ska använda så att säga skalet, så kan man ju lägga ut det där inre som
det
mat.
Det kan man säkert göra faktiskt, jag har inte tänkt på det heller.
Nej, men det var bra, då fick du något nytt att fundera på.
Ja, men jag tror inte att jag opererar så mycket nu på det.
Inte i år mera kanske i alla fall. Men hör du har ju varit ner till Öland. Mm. Vi kan knalla lite framåt här så vi kommer lite längre in på området här. Mm. Du var till Öland och jag vet ju att till Öland brukar man fara för att titta på fåglar på våren för att liksom ta emot flyttfåglarna.
Mm. Ja.
Men du var ju nästan där för att vinka adjö.
Ja, det är så att man vinkar adjö åt dem. Och det är intressant, jag har ju varit många gånger dit till Öland och lite olika datum. Och nu i år så var vi ganska tidiga. Och då var det sädesärlornas tid. Och där på den där södra udden då, Ölands södra udde, så samlas ju alla innan de ska våga flyga vidare sen. Och det var sädesärlor något fruktansvärt alltså. Det var tusentals sädesärlor där på udden.
Det var nästan som man inte vågade gå då, för man var redan att trampa på dem.
Ja.
Men det där är ju en sån bra plats för mellanlandning och tankning.
Jo. Och du pratar om gässen. Sen efter någon vecka så kommer gässen dit. Och det har jag också varit flera gånger när det har varit många tusen gäster. Mm. Grågäss och såna här arktiska gäss, prutgäss. Kanadagäss och vitkindade, prutgäss och vitkindade gäss. De kommer ju inte hit riktigt då. Eller man ser någon vitkindad gås vid Mariebad, men inte så mycket mera. Eller Helsingfors har de lite problem med dem. Där finns det mycket. Men i alla fall de här arktiska gässen kommer dit. Och åkrarna är absolut fulla med gäss.
Ja,
många tusen.
Jo, det där är spännande. Men du sa att Helsingfors har problem med det. Jag tror faktiskt att man på Runsala i Åbo också har haft en hel del problem med de här vitkindade grejerna.
Så
att de har valt ut lite platser.
Jo, alltså de tycker om såna här låglänta, gräsbevuxna marker. De betar det där gräset. Mm. Men det kommer ut lika mycket som det går in.
Jag tycker det verkar som att det ska komma ut mera än vad det går in. För om det är någonting de kan så är det att leverera högar.
Jo, något hemskt.
Alltså man brukar prata om det här med hundlort. Jag tror inte att de här hundarna som finns i stan nästan på ett helt år levererar lika mycket som de här som står och skiter på simstranden.
Ja, nej, det är ett problem alltså. Det är definitivt, och de är ju fridlysta.
Ja, så det är bara till att låta dem vara.
Ja,
det är ganska enkel matematik, även om man kan bli tämligen irriterad över hur de beter sig. Men som sagt, nu flyktar gässen över våra huvuden. Mm. Kjell Brännström kom från Jumala idag och han såg en stor plog som var på väg söderöver. Och det där för flera veckor sedan så såg jag massor med gäss. Mm. Och det pratade vi faktiskt om för 3 veckor sedan. Men de flög liksom lite sådär. Ja, de kom norrifrån, men sen så såg jag ju sådana som for norrut också.
Ja, de var nog kvar här de, och de rastar ju ofta, eller övernattar ju ofta vid vatten. För det är ju ett bra sätt att klara sig det om man ligger ute på vattnet. Nu skriker hägern. Och sen så flyger de inåt mot åkrarna på dagen då och äter. Så att de där har flög säkert fram och tillbaka, men att nu är det allvar.
Nu är det liksom söderut som kompassen är ställd.
Ja.
Men apropå det där med de här sädesärlarna som du pratade om, att det var så förskräckligt mycket sädesärlar på Öland. Men det finns ju fortfarande kvar sädesärlarna här också.
Vi var ju omgivna nu här när vi stod
flera,
på bruk.
Flera.
Ja, så de alla har nog inte farit. Och jag vet, man har ju sån där känsla att det har gått bra för sädesärlorna i år. Jag tycker att jag har sett mycket.
Men, det kan jag nog faktiskt ge dig rätt i. När man tänker efter så har man sett mycket sädesärlor.
Ja.
Men vad kan det bero på då? Det var ju inte särskilt gulligt då där i maj.
Nej, det var inte heller. Men jag kanske bara tycker sådär. Man ska...
Ja, men det är lite sådär som jag och kottarna då.
Ja, att du tycker. Ja.
Men jag tycker nog också som du att det har funnits gott om dem i alla fall.
Men om vi går tillbaka till sädesärlorna så finns det ju en annan ärla som man kan se. Och det är gul ärla.
Det har jag nog sett ytterst.
Jo, alltså man kan se någon, för de är ju nordliga, kommer norrifrån. Men det var nog ganska mycket gula ärlor där på Öland då. Och sen de här unga sädesärlorna, de är lite gula i ansiktet, lite så här grågula i ansiktet.
De här våra
vanliga
så att man kan liksom bli lite förvirrad.
Jo, så att vi konstaterar att sädesärlor kan se ut precis hur som helst.
De är som vi.
Ja, men som vi är, ja.
Vi får också se ut och kan se ut precis hur som helst. Och det är en himla tur det. Annars är det ju så att inom djurvärlden så är det inte så bra att se ut precis hur som helst.
Nej, man blir nog utmobbad nog riktigt. Eller kan bli.
Ja. För att om inte annat så vet man det till exempel med sådana som har drabbats av albinism, att de är vita. De brukar gå hårda öden till mötes. Alldeles oberoende av om det är, vad för sorts djur det är egentligen. Men när man står där på Öland då, och man ser de här mängderna av fåglar, vad tänker man?
Ja, man tänker att det är ett under. Alltså det är så konstigt att de kommer ifrån olika ställen, och det är små flockar då som kommer ifrån alla möjliga ställen. Och så samlas de där då. Och sen när de är tillräckligt många så bestämmer de sig för att nu far vi.
Ja, och jag skulle så hemskt gärna vilja veta. Vem bestämmer?
Ja, och vem bestämmer de där flockarna? För man ser, det var ganska mycket starflockar. Så det är inte så där jättestora som jag har sett, men så där halvstora. Och vi funderar och mycket på det där. Inte krockar de. Och vem bestämmer att nu far vi åt vänster? Nej, vi far åt höger. Ja, det är helt otroligt.
Ja, alltså det upphör inte att fascinera. Och det ser man ju till exempel, jag menar, du behöver ju bara se på de här kajorna här i stan. Mm. För när de kommer och samlas till exempel i rondellen så då, eller rökerirondellen för att nu ge en närmare angivelse, så det kommer ju flockar från olika håll och kanter då också som samlas till en gigantisk flock. Och det böljar hit och dit och inte krockar de heller.
Nej. Och det som är ganska underligt så är att de här flockarna har olika form beroende på vilken fågelart det är. Så det kan man se till exempel när man står på våren och tittar på de här vårfåglarna som kommer. Så ejdrarna, de kommer i rad. Och det kan vara lite oredigt aningens, men ofta precis i rad. Och då på den tiden när det fanns ganska mycket honor, nu finns det ju inte så mycket honor, så var det en mörk och en ljus, en mörk och en ljus.
Så flög liksom på det viset parvis.
Ja, och ser man sjöorrar så är det ofta stora flockar och de är jätteorediga. De ser ut som en sån där nystan, vet du? De är lite tjocka i ena ändan och så blir de lite glesare åt slutet sen.
Snörstumpen,
ja. Och stararna, de har ganska täta flockar och liksom böljar fram och tillbaka. Det ser man nog att det är starflockar. Och de tätnar ju om det kommer någon sparvhök eller sådär.
Ja, man måste liksom skydda varandra. Det är någon på ytterkanten som får offra sig.
Ja, och kajorna, det känner man nog igen. För de har ju flockar, men lite glesare flockar.
Och så, det ser lite ut som att de inte alltid riktigt vet vart de är på väg. Men konstigt nog så kommer de ändå alla till samma ställe. Ja. Det är så häftigt.
Ja, och man kan faktiskt få se sådana här kråkor. Kråkor flyttar ju, och flyttkråkor. Och flyttande nötskrikor. Och de är ju väldigt så här glesa och lite svajiga. Och tycker kanske inte riktigt om att flyga. Så det ser man också, att känner man igen de här flockarna.
Bara man lär sig.
Ja, man ska se mycket. Man måste ju vara ute mycket.
Och titta. Ja. Titta upp helt enkelt. Ja. Och inte gå och glo i backen som man ju ofta tenderar att göra. Men det är så här att ju mer man är ute i naturen desto mer lär man sig att se både upp och ner om vi säger så. För det är ju liksom, både det som finns på marken och det som finns i luften är ju spännande på sitt olika vis. Ja.
Det som jag glömde är ljungpipare. Alltså det är en sån här vadare som är nordlig men rastar här. Vi har säkert pratat om de här ljungpiparna. De kommer på såna här, rastar gärna på stora åkrar. Och de gör hemskt stora flockar. Och då kan man se lite färgförändring för att de är så här bruna på översidan och så är de väl ljusare under. Så de vänder. Det är flera av de här fåglarna som vänder också i luften. Så att de här
flyger på rygg?
Nej, men lite sidledes. Så flockarna liksom blinkar. Och de brukar tala om att de här tofsviporna, att deras flockar blinkar. Då. För de är ju mörka.
Liksom.
Ja, mörka på översidan. Sidan och ljusare på undersidan. Och när de lite vänder på sig då flockarna, så då ser de ljusa ut och sen kan de se mörka ut. Eller de ljusa under vingarna. Ja. Så i alla fall så säger man att de där flockarna blinkar. Då. Mm. Så det är helt otroligt och inte vet vi nog mycket om det, och det är nog bra det egentligen.
Det där är kanske några signaler, vem vet. Nu ska vi lyssna på lite höstmusik. Och vi tar lite Susanne Alvengren, och den låten heter rätt och slett Hösten.
Ja.
Trädens blad de gulnar nu, faller stilla mot marken. Grenarna står kala då och löven multnar i jord. Regnet strilar sakta ner i ränder mot min ruta. Som tårar från ett litet barn, det lättar och luften känns ren. Hösten har obarmhärtigt gripit tag om oss. Sommaren är åter förbi. Men varför ser man jämt på allt så grått och trist? Du har ju kvar dina minnen. Mörkare blir kvällarna och kyligt det blir om natten. Den sista blomman som fanns kvar i natt. Den dog ut av frost. Krymper hjärtat dit en bit när vintern kommer nära. Låt din tanke fly dit hen. Ängen står evigt grön. Hösten har obarmhärtigt gripit tag om oss. Sommaren är åter förbi. Men varför ser man jämt på allt så grått och trist? Du har ju kvar dina minnen. Håll i själen fast en stund den sunnan vind du kände, där ingen snöstorm tränger in och fåglarna fryser ej mer. Om du älskar någon högt och kärlek får tillbaka, du evig värme känner då fast löven gulnar igen. Hösten har obarmhärtigt gripit tag om oss. Sommaren är åter förbi. Ser man jämt på allt så grått och trist. Du har ju kvar dina minnen. Du har ju kvar dina minnen.
Hösten med Susanne Alvengren. Och hon har ju så rätt. Man har kvar sina minnen av både det ena och det andra av en sommar som flytt. Och vi har pratat ganska mycket om flyttfåglar faktiskt idag. Av förekommen anledning. Det är sådana tider nu. Men för ett antal veckor sedan så såg jag en fågel på nära håll som jag aldrig har sett på nära håll. Vi har faktiskt pratat om att vi har sett fjällvråk tidigare för något år sedan. Var det i fjol eller förfjol?
Det kan vara i förfjol, för vi var på de där Gottbyåkrarna.
Precis det. Ja. Men nu var jag i Sottunga för några veckor sedan. Och då mitt i alltihopa så kommer det en rovfågel och den kretsar mot den klarblå himlen nere i hamnen i Sottunga. Och den ser inte riktigt ut som de där örnarna som vi brukar ha där, som vi har mycket av. Utan den är lite mindre. Mm. Den har en lite annorlunda form på kroppen. Mm. Men den är stor och passar inte på någonting. Mm. Men sen så började jag googla och googlade riktigt rysigt och så ringde jag till dig. Och då sa du ganska tvärsäkert fjällvråk.
Ja. Och det är ju två grejer. För det första så det liknar ju vråk på flykten. Och vråkarna är ju sån här, de seglar med lite snett uppåtställda vingar. Det är nog riktigt typiskt.
De liksom viker upp lite.
De viker upp lite, ja. Och så sa du att den hade såna här fingrar. Såna här,
ganska långa, ungefär som våra fingrar.
Ja, det har ju örnen och det har ju vråkarna. Men det, om man ser det på långt håll så ser man ju inte dem. Men det hade du sett dem där.
Jo, det syns väldigt tydligt faktiskt.
Ute på vingarna. Och sen så när man ser dem underifrån, det gör man ju oftast, så är de ljusa. Och de liknar lite såna här drakar som man flyger med, du vet, såna här leksaksdrakar. Mm. För de har som bilder under.
Men det var det som var det lustiga, att den här var inte så ljus.
Nej.
Men kan det ha varit en yngre variant?
Jag tror det, för att många av de här rovfåglarna så är bruna, är mörkare när de är unga. Som till exempel som vi sa om örnen, den blir bara ljusare på stjärten och gråare i håret ju äldre den blir. Så att jag tror nog att det var en ung fågel.
Mm. Men, och sen gjorde det någonting som fick dig verkligen att reagera direkt och säga fjällvråk. Det var det att den som det heter, ryttla. Ja, den står stilla i luften, ja, stod, och, ja, och liksom flaxar sådär, ja, och, ja, och speja, ja, spana av, ja, området.
Om man ser en sån här vråktyp ryttla och sen så har den vitt vid stjärtroten.
Ja, det var precis det som, ja, den hade. Den,
ja, då är det fjällvråk. Och det är nog fjällvråkstider, alltså de flyttar nog nu. Och då när du såg det kan hända att det är på slutet på flytten, jag vet inte riktigt. För vi såg faktiskt ingen, ja, nej just det, ja, när de flyttar nog nu. Vi såg ingen fjällvråk tror jag, eller om vi såg en på Öland. Så att det är nog nu de börjar flytta.
Men det var lite tidigt den här, ja, då, för ett par veckor sedan. Ja, var någon sån där som var spejare?
Ja, 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 det varierar ju nog. Så att man ska nog stå med näsan uppe och titta.
Ja, det var ju det att den kom, det fanns inte något, jo det fanns lite småfåglar som blev väldigt oroliga, ja, där ett tag. Ja. Och sen kom den här då, som inte stämde riktigt, nej, med vad jag hade tänkt, ja, mig.
Det som man ska se upp med, eller som är tecken och att det kommer rovfågel, är att kråkorna har ett speciellt ljud. Ja. Och man säger att de har ett sånt där torrt. Och om man hör mycket på kråkor och hör det där vanliga ljudet, så hör man något konstigt kråkljud. Då ska man se, för då är det någon rovfågel. Och de följer ju efter dem och skriker och är ju väldigt upprörda. Och det är örn och vråk och mycket sådana här.
Det var faktiskt en del sådana här större fåglar, just, ja, bland annat vitfåglar, ja, som kom och ja, antastade den här, ja, fjällvråken.
Och till och med de har konstigt läte. Man kan höra på dem och att det är rovfågel på gång.
Man måste börja lyssna ännu noggrannare.
Man måste lyssna och titta, ser du. Jo,
det är bara så,
ja,
det. Ja. Vi lämnar den där tippan där, om man nu kan säga så, om en sån, ja, stor ståtlig fågel. Ja. För nu ska vi prata bär igen. Ja. Vi står nämligen framför ett hagtorn. I våras när vi var här, ja det är inte så många månader sedan, nej, så stod det i sin allra vackraste blomsterskrud, ja, och blomma vitt.
Ja.
Nu är det fullt med röda bär.
Ja. Och vi konstaterar att det är nog en bärrik höst. Alltså den här har så mycket bär.
Det har den.
Ja.
Och det som verkligen dignar av bär i år är aronian. Mm. Som man kan se runt många trädgårdar, ja, aroniahäckar.
Ja, ja. Ja, ja. Och, det är
och de har ju så här svarta, ja, blåsvarta bär.
Jag har provat att laga aroniagelé, för det lär ju vara så väldigt delikat. Men jag tycker att det är lite bäskt. Det har en liten sån här...
Det är lite faddig smaken och man måste nog piffa upp det med, ja, lite citron, tror jag. Och hör vi någon fågel,
ja,
också?
Det här
far det. Ja. Och det är bestämt så är det någon av våra små vänner, det där.
Det är korsnäbbarna.
Det är korsnäbbarna.
Ja. Titt, 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 titt.
Jag tror att jag har Anki med mig, för det där skulle jag aldrig ha sagt att det var någon korsnäbb. Jag, ja, kunde ha sagt att det var vilken sparv som, ja, helst, men lite stor.
Men de har så här typiskt, ganska så här skarpt. Man kan nästan inte missa på de där korsnäbbarna. De har bara det där ljudet. Grönfinkarna, de har råd lite det där, men sen kvittrar de emellan och håller på. Men de här har bara...
De här har,
ja, lite... Och det finns mycket korsnäbbar. Det måste ha varit en...
Ett bra kottår.
Kottår, ja, ja.
Fast en annan sorts kottar.
Ja, fast en annan sorts kottar, ja.
Inte de där med piggar som, nej, vi pratade om här tidigare i programmet. Men tillbaka till de här bären nu. Det brukar ju sägas om det här vädertyderna då, att om rönnen har väldigt mycket bär så ska det bli en både kall och snörig vinter, så brukar man säga på svenska. På finska så är det liksom precis tvärtom ungefär, att rönnen ska inte behöva bära tvennebördor.
Ja. Men det här sanningen är väl den att varannat var tredje år så är det mycket bär.
Mm.
För det beror ju lite på föregående år. Hur den här bärsättningen eller blomningen är.
Så föregående år så måste ha liksom bädda väl,
ja,
för, ja, det här året.
Ja, det måste
året.
Bäddas, ja, ja. Och sen orkar de ju inte, och de orkar ju inte år efter år, utan de har liksom vilopaus och sen ska det vara bra förutsättningar.
Och det här är ju nu då jättebra att det är så här mycket bär.
Ja.
Vi har pratat om nyponen, vi har, ja, rönnbären, vi, ja, har hagtornsbären, vi har aroniabären, vi har havtorn, fast de är sura, men det kanske, ja, inte fåglar bryr sig,
nej,
om så mycket.
Nej, de tycker nog att det är gott.
Du tror det, ja. Ja. Men de kan verkligen kalasa nu här.
Ja, no, nu är det nog den tiden att trastarna, björktrastarna, och det är mycket olika trastar som kommer att kalasa. Och sen kommer sidensvansarna.
De som brukar nästan bli fulla på, ja, att äta de här, ja, lite jästa,
ja, bärerna. Ja, och sen kan det komma lite såna här speciella fåglar. Vi har till exempel en uppstoppad tallbit hemma vid.
En tallbit.
Ja, en tallbit. Ja.
Ja, och det är ingen sån här liten bit av någon bark eller något sånt.
Nej. Och det liknar, ja, vad ska jag säga, den är väldigt röd, så här mörkröd, och har ett vingband. Och den kommer nog tillsammans med ungefär i den tiden som sidensvansarna kommer. Och det här är 2 år sedan när det var riktigt sån här tallbitsinvasion, och det här flög i grannens fönster.
Nu
hör jag en som jag har saknat.
Jaha, vem är det?
Nötkråkan.
Du hörde en sån?
Ja. Men jag tycker att det finns dåligt med hasselnötter här. Jag vet inte om jag inbillar mig, men den där har nog ingenting.
Ja, den där ser nog verkligen naken ut. Ja. Och det är inte bra för de där nötkråkorna.
Nej, alltså de får ju proviantera. Förra året så var det en partri som for här fram och tillbaka proviantera, stoppa i näbben och i krävan. Men vi har ju inte sett någon.
Nej, och faktiskt så brukar vi kunna se. Varje höst som vi har varit ute, oberoende nästan var vi har varit, så har vi snavat nästan över någon nötkråka. För de hoppar ju omkring på marken och är ganska roliga. Och Micke kan åtminstone bjuda på lite nötkråksljud för den som vill höra det. Sen finns det 2 olika sorter åtminstone.
Jo, men de har samma ljud.
Men de låter lika oberoende om de kallas för sibiriska eller andra.
Ja.
Det är ju... De har ju ingen vacker sång, men de låter. Ja. Och alla sjunger efter sin näbb och jag kraxar efter min.
Ja, så är det.
Så är det ju nog. Ja, vad tror du nu då? Nu har det ju varit det här häftiga regnandet här under måndagsdygnet. Mm. Och man brukar prata om att det ska vara 3 kärrfyllor innan det blir vinter.
Ja, så sa de nu förr.
Och men... den där förra fyllan nu då, om vi säger så, den här i måndags, det var ju nästan som 2.
Ja, men då tror jag att det var första fyllan.
No, det var nog första, men det gav så mycket vatten det nästan svämmade över och blev 2.
Ja, jämme vad det kom vatten och åska.
Ja, och alltihopa. Ja. Så att det behövs nu då, om man ska gå in i de här gamla markerna, så behövs det 2 så här riktiga kärrfyllor till, men, och sen kan det bli vinter.
Ja, men det som jag har hört hela min barndom och där hemma, så det gamla markerna stämmer ju inga mera.
Nej, så det där återstår att se.
Ja, ja.
Men vi ska i alla fall återkomma om 3 veckor i etan, för det börjar bli dags att tacka för oss den här gången. Anki har varit på Ramsholmen. Men då hoppas jag verkligen att vi ska kunna ägna oss åt någonting som kanske är väl vattenfyllt vid det laget, nämligen diken.
Ja, när vi får gå på sidan. Ja, men jag tror att det kan vara en bra tid.
I mitten på oktober.
Ja, mitten på oktober, ja.
Men då säger vi att vi siktar in oss på det och hoppas på det bästa. Vi ska lyssna på ytterligare en höstlåt som avslutning på det här programmet. Alltså det är ju, man måste ju lite årstidsanpassa sig. Vad 17, nu har jag tappat pappret. Jag har tappat mitt ord och min papperslapp. Jag barfota barn i livet. Men det är i alla fall Small Town Singers som ska sjunga. Och den heter bara Höstlåten.
Ja, var det långt, var det kort, var det illa skrivet.
Ja, så, precis så. Höstlåten med Small Town Singers avslutar den här upplagan av Djur och Natur. Tack och hej!
Himlen är höströd och molnet grått. Sommaren har gått sin väg. Sitter och lyssnar i höstens låt. Trapporna ekar av steg av en flicka jag såg en dag gå genom gräset mot sjön, gå under björkar med sommarblad, gå under lind och lön. Stanna och viska med silverröst något som lät som mitt namn. Vila finns inte, du rör.